Vi kan slå upp ett bibelord, första Korinthierbrevet, kapitel 1. Första Korinthierbrevet, kapitel 1 och 9:e versen. Där står det så här att Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Idag ska vi prata om gemenskap. Och tänka att Gud själv har bjudit in oss till den innerligaste av gemenskaper. Som är med hans son Jesus Kristus. Det ska bli mycket spännande att få höra mera om detta. Herre Jesus Kristus, tack för ditt hjärtelag. För alla människor. Tack för ditt hjärtelag för oss. Men också för de människor som finns runt omkring här. Och vi vill be dig här att vi ska få dina tankar och din ledning att nå ut med evangeliet. Inte bara här utan i vår vardag på olika sätt. Vi ber dig att du sänder arbetare till din stora skörd. Och vi ber dig också att du öppnar våra ögon för just de människor som, för vilka evangeliet verkligen skulle vara en glad nyhet. Vi ber dig om ditt hjärtelag i våra hjärtan för de människor som du älskar. Du som älskar att uppsöka och rädda det som var förlorat. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig. Amen. Herre, vi ber tillsammans för Charlotte. Vi ber dig att du leder hennes tankar, hennes sinne. Och ger henne frid och låter henne få förmedla till oss ditt ord. Av din ande. Amen.
När jag har funderat på den här söndagen så var det först vissa tankar som får runt i huvudet. Sen var det ett bibelord som satte sig som berg i huvudet på mig. Och det är från Filipperbrevet 2:5. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Och jag är ju lite nyfiken av mig. Jag vet ju att Paulus har skrivit det. Så jag slog upp i en sån här bibelhistoria, eller bibellexikon, om just församlingen i Filippi och hur såg det ut i Filippi. Och församlingen i Filippi, den grundades cirka år 50 av Paulus på hans andra missionsresa. Och Filippi var en stad som levde och frodades dels och mycket handel, för det låg precis vid en stor handelsgenomfartsled. Men det var också en militärstad. Och det lär också ha varit ett medicinskt centrum. Och det kan också ha varit läkaren Lukas som skrev Lukas evangelist. Det kan ha varit hans hemstad, grundar de på. I den boken som jag läste, det tyckte jag lät lite spännande. För det visar sig att Lukas, han var ju med Paulus och grundade den här församlingen. Men han stannade kvar där sen. Förmodligen var det också en stad med mycket liv och stor omsättning på människor som det blir. I handelsstäder och där det är också mycket soldater och militärer. Och det var en församling som fick lida mycket. och hade också en hel del tvister, kan man förstå, inom gruppen, alltså inom församlingen. Dock så var det ju en församling som Paulus gång på gång verkar vara extra glad över. Och han säger ju flera gånger att han älskar dem. Och han uppmanar dem alla att svälja oförrätter, står det. Och leva och arbeta och tänka i enighet. Och han lyfter Jesus som det absolut bästa exemplet på ödmjukhet. Och det är en församling med både judar som har tagit emot tron, men förmodligen också, och det är också en hel del hedningar, som man sa då, romare och andra folk som var i den här handelsstaden, som också hade blivit troende. Så det var nog en väldigt mångkulturell församling med många olika traditioner i sina ryggsäckar. Men det var en församling som Paulus skriver om att de är trofasta, lojala, generösa, omtänksamma män och kvinnor. Så trots brokigheten så fanns det ändå mycket kärlek och stridigheter de emellan. Och jag tyckte det var ganska intressant, för så har vi väl det ibland. Lite vart till mans i olika församlingar och olika delar i Sverige. I Filemon 1:9-10 så står det: min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Och i andra kapitlet på Filemon 3-5: var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus, eller i Filipperbrevet, som också fanns hos Kristus Jesus. Så det var Paulus stora bön för den här församlingen, att de ständigt skulle växa till i kärlek, men också vara ödmjuka och tänka på andra. Han skriver ju då: låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Vad hade då Jesus för sinnelag? Vad är sinnelag? Du sa hjärtelag, sa du. Det tycker jag också var ett fint ord, en synonym på sinnelag. Och jag slog också upp då synonymer till sinnelag. Och det är själslig läggning, kynne, temperament, hjärta, karaktär, sinnesstämning, anda och mentalitet. Och när jag började fundera över detta då, så gick jag först tillbaka till mitt eget minne. Vad skulle jag säga till någon som frågade om vad Jesus hade för sinnelag? Det första jag tänkte på, det var det här att han lyfte människovärdet så högt. Han såg människorna bakom det yttre. Han såg också de som vanligt folk helst inte ville kännas vid. Personer som levde i samhällets ytterkanter. Människor som var sjuka och förpassade till att inte kunna smitta andra. Sådana som var illa ansedda, tänker jag på Zacchaeus, som var tullindrivare och som förmodligen såg som någon typ av förrädare. Både för att han roffade åt sig själv för egen vinning, men också jobbade åt romarriket som bredde ut sig allt mer. Och Jesus säger ju inte att det var okej att roffa åt sig, men ser ändå människan bakom och ser möjligheterna att ändra sig och göra gott istället. Och så tänker jag på liknelsen om förlorade fåret som herden söker efter tills han finner det. Och om att fadern vet allt om oss, till och med hur många hårstrån vi har på våra huvuden. Och han vänder sig också till barnen. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som det. Och i vår värld nu så har ju barnen ganska stor plats. Men det hade de ju inte då. De var ju inte färdiga människor, ansåg man. Och han ger också människor mat. Matundren. Så han bryr oss om att vi har det bra både till ande, kropp och själ. Och det känns som att, det är ju så att Jesus visste något som psykologer sen har gjort modeller på. Han levde redan efter Maslows behovstrappa. Vet inte om ni känner till den, men det är ju en behovspyramid, en psykologisk förklaringsmodell för mänskliga motiveringar till att till nya beteenden och vad man behöver för att orka förändra sig. Och i botten så ligger de här fysiska behoven. Att jag har syre, får andas, mat, vatten. Att jag inte behöver uppleva smärta, sova, röra på sig. Nästa steg som smalnar av lite. Säkerhet och trygghet. Behov av stabil vardag. Att inte känna ångest och rädsla för hemskheter. När det är tillgodosett så kommer nästa. När personen känner sig trygg så börjar de söka gemenskap med andra människor. Och vi behöver alla känna oss del i ett sammanhang. Och när vi har ett sammanhang så har vi också behov av att få känna uppskattning. Det kan bli till makt, kan bli kändiskap, men det kan också vara väldigt nyttigt för vår empati och stärker vårt självförtroende och att vi känner att vi faktiskt kan något. Vi har kompetens och självrespekt. När vi har det så kommer i psykologernas del då det här med självförverkligande. Och då tänker jag lite mer, men självförverkligande, är inte det när Gud får vara så mycket i oss, när vi får leva nära Gud och känna den här oförklarliga friden på något vis, där bara man bara känner en stillhet av att ja, amen, en ton av himlen, att Guds rike också kan vara här och nu. Och i evangelierna så tycker jag att vi ser att det här fungerar ju var man än läser, framförallt i Nya testamentet, eller ja, det är där vi läser om Jesus, men när man bläddrar i evangelierna så går det ju inte en sida utan att man kan stoppa in det Jesus gör i de här psykologiska modellerna. Och Jesus gör ju detta med alla de han möter. Han botar, han upprättar, han inger hopp och talar om Guds rike som något där vi blir det bästa av oss själva. Det som Gud har ämnat oss till. Jesus var också mycket tvärt emot vad som var brukligt och på den tiden politiskt korrekt. Och man ser ju så tydligt att han brydde sig om människor och att de skulle få känna värdigheten. Och om människovärdet var det första jag tänkte på, så var värdighet det andra. Han lyfte bort skuld och skam. Han lyfte bort skam för kvinnan vid Sykars brunn som hade så mycket skam. Och han lyfte också bort skuld, kvinnan som skulle stenas. Inte heller jag dömer dig. Men inte bara det, utan att gå och synda inte mer. I bönen Fader vår så står det ju, förlåt dem som är oss skyldiga. Och jag tänker läsa den bönen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Det var viktigt att vi både för andra och för vår egen skull vågar, ska, bör förlåta. Jesus stod också för rätt, sanning och att hålla Gud den helige värdig. Han blev arg över orättvisor. Han blev också jättearg och rensad i templet när han tyckte att Guds hus blev något annat än en plats för tillbedjan och härlighet och helighet. Han kunde också sätta gränser för att vara utgivande, men också viktigt med återhämtningen. Han gick undan för att be. Han gick undan för att hämta kraft. Och gick undan för att få balans. Vi har fått uppdraget att vara hans händer och fötter. I Matteus 25 och 36 så säger han: jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Och i Lukas 6 och 31: så som ni vill att människor ska göra mot er, ska ni göra mot dem. Den gyllene regeln. Och hur är vi då till för varandra? Och då tänker jag att vi kan sitta och tänka någon minut på vad dina tankar har varit under den här veckan som har varit. Tänk efter. Vem har du tänkt lite extra på? Har du också kanske bett och oroat dig för Dante, den här pojken i Falkenberg som tyvärr senare hittade stöd? Har du ringt någon, uppmuntrat någon, hjälpt någon, fått hjälp av någon? Det händer någonting med oss när vi får vara till för varandra. Vi behöver varandra. Det är win-win. Jag mår bra när jag får vara behövd. Och någon mår bra när den blir sedd. A och O är att ha kontakt med Jesus. Igår var jag i Alingsås. Och var med på en kaféträff. Så. Och då började den här kaféträffen med att det var en dam som läste ur en andaktsbok. Och tyvärr så missade jag att ta reda på vad den här andaktsboken hette. Men när hon läste det så kände jag bara, ja, men det är ju det här som jag ska prata om idag. Jag läser: fokusera hela ditt inre på min levande närvaro. Jag är helt visst med dig och omsluter dig med min kärlek och frid. Medan du slappnar av i min närvaro formar jag ditt sinne och renar ditt hjärta. Jag formar dig till den som jag har skapat dig till att vara. När du sätter igång med dagens aktiviteter, behåll då dialogen med mig. Tala med mig om något som bekymrar dig. Om du blir uttråkad av det du gör, fyll då tiden med böner och tillbedjan. Om någon irriterar dig, grubbla då inte över det fel som personen gör. Tänk istället på mig. Varje ögonblick är dyrbart om du behåller fokus på mig. Varje dag kan bli en bra dag eftersom min närvaro genomsyrar den. Jag slutar precis som jag börjar. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Tack Jesus för att vi får ta dig som vår förebild. Tack för att du månade om andra. Du månade också om relationen mellan dig och Fadern. Tack för att du visar oss att det är viktigt att vi hjälper och ger ut och att vi tar hjälp av andra. Men att vi också mår så bra av att få hämta kraft från dig och bara få vara. Herre, jag ber att det ska få bli en sund och fin balans mellan att ge ut och ta in. Tack för att vi får vara som en frisk sjö där det både finns inlopp och utlopp. Tack Jesus för att du vill hjälpa oss att vara dina händer och fötter. Tack för att vi får lägga oss i dina händer och lita till att din heliga ande ska hjälpa oss. Amen.
Vi ber tillsammans. Tack Herre för ditt ord idag. Tack för vad du har talat till oss Herre. Ja, vi ber dig att det sinnelag som fanns hos Jesus Kristus allt mer tar sin gestalt i oss. Och vi ber Herre Jesus Kristus att vi ska kunna se upp till dig utan några skynken eller annat som fördöljer dig för våra ögon, så att vi då blir förvandlade till din avbild. Vi längtar efter att få lära känna dig ännu mycket mer här.